debatt i Lund i form av en podcast. Ämnet är sant eller falskt. Vem bryr sig? Moderator Andreas Ekström.
Varmt välkomna till debatt i Lund här ikväll på Akademiska föreningen. Roligt att se så många här. Fullsatt verkligen här inne på Café Aten. Jag heter Andreas Ekström, finns till vardags på Sydsvenskan. Det är Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet som står för värd för debatt i Lund sedan ett antal år tillbaka. Och vi befinner oss alltså på Akademiska föreningen som ju är själva navet i studentlivet här i Lund. En plats att mötas och en plats att gräla sedan mer än 100 år. Så det ska vi väl göra, mötas och gräla. Just ikväll så är det väl egentligen inte ett debattläge i samma utsträckning som det brukar vara i det här programkonceptet. Därför att jag tror inte att någon av våra 4 personer här på scenen är för konspirationsteorier. Här handlar det nog om snarare om att vi ska försöka hitta olika sätt att förhålla oss till konspirationsteorier. Ett uppmärksammat nyord i språket just nu är faktaresistens. En egenskap eller en oförmåga helt enkelt att ta till sig fakta som inte stämmer med den världsbild man redan har. Vi ska prata mer om det och många andra saker, men först så vill jag berätta lite grann om vilka det är som ska prata om detta ikväll. Vi gör så här att vi börjar allra längst bort med Svante Nordin som är idéhistoriker, väl bekant person för många här på Lunds universitet som har forskat på intellektuellas ansvar och brist på ansvarstagande bland många andra saker.
Tack ska du ha. Tack.
Bredvid Svante så har vi Maja Essebo som är kulturgeograf. Hon har forskat på hur myter kan bidra till faktaresistens, vilket hon ska få tillfälle att utveckla ikväll förstås. Maja Essebo alltså. Bredvid Maja har vi en man som nästan är mer känd som något av sina internetalias. Quasbeb, vilket jag inte riktigt vet om man uttalar på det sättet. Eller kanske viralgranskaren. Han heter hur som helst Jack Werner och är journalist. Sen så har vi fått en sen inhoppare i panelen på grund av att en annan panelist fick förhinder. Och det är faktiskt väldigt bra att journalisten Anders Mildner från Lund är här, för då kan vi dementera den vanliga konspirationsteorin att han och jag skulle vara samma person. Det är ändå ganska vanligt förekommande konspirationsteori. 2 personer med liknande namn från samma stad som är intresserade av ungefär samma saker och samma frisyr och glasögon och jag vet inte vad det är. Det är i alla fall så här att Anders Mildner är journalist. Jaha, mina vänner, faktaresistens. Vem vill bara ta det ordet och säga någonting om det? Det är ju ett fantastiskt ord ju.
Faktaresistens. Det är väl inte egentligen så att det finns en faktaresistens, utan det är väl snarare så att man makar undan fakta. Att man gömmer dem någonstans. Sigmund Freud, ni vet han med psykoanalysen, trodde ju att man kunde förtränga saker och placera dem i sitt omedvetna. Men så är det kanske inte, tror jag. Utan det är väl mer det att man förskjuter dem till utkanten av synfältet. Att de där fakta ligger där och gnager på något vis, men man vill inte veta av dem.
Det låter ju som samma fenomen som vi människor tar i anspråk för att stå ut med att äta kött eller inte hjälpa en tiggare eller sådär.
Ja, precis.
Alltså att det är någon typ, vi vet egentligen bättre, men vi skaffar i alla fall en ny
grej. Jag tror att det, visst, man skulle inte kunna leva om man inte var faktaresistent.
Där nickar Jack lite igen, du tror också så.
Ja, det låter helt rimligt.
Anders, du skrev för en kort tid sedan en uppmärksammad artikel i Sydsvenskan där du beskrev konspirationer, hur de förökar sig eller får ett starkare genomslag i nätkulturens tid. Det handlade om Olof Palme. Och om jag bara får citera din text så skrev du så här: med mordet på Olof Palme inleddes en era av konspiratoriskt tänkande som sedan dess ständigt ökat i omfattning. Och vad hände sen då?
Alltså Erik Asad, statsvetaren som skrivit mycket om konspirationsteorier och dess uppkomst, hade ju att de uppkommer i ett samhälle där vi tappar tilliten till staten. Och det är därför Palme egentligen den första stora som vi har. Det finns ju massa exempel långt tidigare i Sverige, men de får riktigt fäste efter Palme. Det är samtidigt som folkhemmet dör. Och folk i gemen tänker, men nu går det åt helvete och alla försöker bara lura oss. Och sen kommer liksom Estonia, sen kommer mordet på Anna Lind och sen så kommer det att du och jag är en och samma person. Ja, bara för att ta exempel. Sen är det fritt fram på något sätt. Men jag tycker ju att vad som har hänt som är den digitala sanningen är ju att vi har en politisering och en polarisering som sker samtidigt som medieflödet ökar så himla snabbt. Och i det ökade medieflödet så kan alla hitta sina bitar. Så att oavsett hur jävla tokig idé du än har, så kan du hitta belägg för att någon annan också tycker som du. Och det är ju den stora skillnaden.
Du kan hitta dina...
Ja, du kan hitta ditt lilla crew och du kan hitta liksom saker som talar för din sak. Vi ser världen i 360 grader. Allting från olika vinklar. Och oftast är det där en väldigt bra sak. Och när det gäller konspirationsteorier så är det ju ibland en ganska dålig sak.
Maja, du har sagt att människan är ett sagoberättande djur. Vad menar du med det?
Först och främst ska jag säga en sak när vi pratar här. För det har blivit väldigt mycket fokus på det extrema i det här. Det är konspirationsteorier och det är galningar, foliehattar. Och det är inte nödvändigtvis det som jag intresserar mig av allra mest. Alltså det extrema som jag intresserar mig av allra mest. Utan jag är intresserad av det som vi alla gör. Och jag tror att vi berättar sagor. Jag tror att det är ett sätt som vi förstår varandra på. Vi delar sagor, vi delar förståelser. Jag kallar de här sagorna för myter. Det är inte lögner, det är inte vanföreställningar nödvändigtvis som jag pratar om alls. Utan det här är förgivetaganden. Och i förgivetaganden så är egentligen sanning eller fakta, vad vi nu vill prata om, irrelevant. Så myter i den här bemärkelsen, det kan innehålla uns utav sanning. Och rent av så är en myt ofta mycket mer framgångsrik om den grundar sig i en liten korn utav sanning. Som vi alla kan relatera till och tycka att ja, men det kan vi enas om. Men utöver det så är det då förgivettagande, någonting som vi inte ifrågasätter, utan det här är någonting som vi vet med oss. Eller rättare sagt, det här är någonting vi känner med oss. Och de sagorna, de blir sagor först när vi delar dem med andra.
Men det stämmer ju väldigt med vad du har visat, Jack, gång på gång. Alltså att det finns ett korn av sanning i någonting och sen drar det iväg. Berätta hur ni började arbeta med det som kommer att heta viralgranskaren. För det knyter ju precis an till det här mänskliga beteendet som Maja beskrev.
Idén till viralgranskaren uppstod i december 2013 då jag snubblade över en Facebook-status i vilken det beskrevs en kvinna beskrev hur hennes väninna Marcia Karlsson hade blivit mördad av hennes ex-pojkvän. Marcia Karlsson var en väldigt omtyckt människa, en barntandläkare i Jönköping som gav gratis barntandläkeri till fattiga barn. Hon var verkligen god. Skälet att ingen i Jönköping hade hört talas om detta mord var för att enligt den här Facebook-statusen mannen som hade mördat henne var en invandrare och en flykting som bodde på en flyktingförläggning. Och då hade hans advokater kunnat säga till lokaltidningen att det här får inte ni rapportera om. Och så som varande journalist så vet jag ju att det inte finns en advokat i hela Sverige som kan säga åt en lokaltidning eller en tidning eller en tv-kanal eller vad de vill vad de får rapportera om. Det existerar liksom inte. Så då kunde jag börja i den ändan och förstå att det är någonting märkligt med det här. Och sen ganska snabbt, det var egentligen bara några googlingar bort. Det där är en mening som hela min karriär bygger på. Bara några googlingar bort. I alla fall, det var väldigt lätt att konstatera att vänta nu, det här är ju rakt av påhittat. Marcia Karlsson finns inte. Utan den här kvinnan på bilden heter någonting annat och det här mordet har därmed aldrig begåtts. Och det var i den storyn, det var liksom när jag kollade upp den, för den Facebook-statusen som där detta påstods, hade fått 5000 delningar. Man kan säga, enligt min erfarenhet av att ha sett saker och ting få 5000 delningar, är att 1000 delningar motsvarar ungefär att en sak har exponerats för 100 000 personer på Facebook. Och hela slutsatsen var egentligen att herre jäklar, om det här kan ses av 500 000 människor så är det egentligen, jag menar, då har jag svårt att se någonting annat som så mycket är en journalists arbetsuppgift som att gå in och säga obs, det här är inte sant. Men det är intressant för att i storyn Marcia Karlsson så fanns det inte ens ett korn av sanning. Hon var påhittad. Det fanns inget mord på Marcia Karlsson. Utan det kornet av sanning som fanns där var ju en världsbild som inkluderar att svenska blonda flickor blir mördade i parti och minut av liksom invandrare. Och det är någonting som vi inte får höra talas om för det finns en mörkläggningskampanj kring det. För några månader sedan så var det en Facebook story som ser, eller ja, inte ens en story, det var alltså ett fake där det stod att en liten flicka, bedårande bild på liten flicka, har fått kvarsittning för att hon hade en svensk flagga som mobilskal. Och sen så var det citat som var så här: jag älskar Sverige bara, sjuåringen. Liksom. Och detta blev folk hjärtinfarktsförbannade över. Och sen så var det just en specifik kommentar till den här storyn. Och den kommentaren, det var en man, en medelålders man som skrev så här: jag bryr mig inte om det är fake. Det är för jävligt ändå. Och där tror jag vi hittar kornet av sanning även i Marcia Karlsson. Att det inte är så att det handlar, det är strunt samma om just den här specifika grejen är osann eller inte. Vad det handlar om är att man går runt och bär på just denna världsbild som kräver denna story.
Men då är man ju inne på, för att gå tillbaka där då, att just ordet myter här verkligen, det är så att det inte måste handla om sanning alls, utan det handlar om en berättelsevilja, bara ett sätt att förhålla sig socialt närmast till varandra. Det betyder ju att då har vi rätt dåliga förutsättningar att lära oss överhuvudtaget, om det inte är det som är drivkraften. Om vi bara vill berätta.
Bara vill berätta? Jag tycker inte om bara. Det är det, kan jag väl för det första säga. Och sen ska det också sägas att nu har vi pratat och så har det ju presenterats väldigt mycket också som väldigt destruktivt. Men myter kan ju också vara något väldigt konstruktivt. Något väldigt positivt också. Så att vi vill gärna tänka att myter är någonting, det håller det andra som sysslar med det. Det sysslar de med och det är fel och det är hemskt, men att jag vet bättre, för sånt sysslar inte jag med.
Men hur kan de vara till nytta?
Hur de kan vara till nytta? Mm. Det som handlar det handlar om att skapa en saga, att skapa en berättelse som vi kan förmedla till alla andra människor och som andra människor kan förstå och ta till sig. Och det kan ju handla om sådana enkla saker som att skapa en kronologi. Alltså skapa en fullständig saga helt enkelt. Först hände det som ledde till det som ledde till det. Och det kan ju vara lika positivt som det kan vara negativt. Beroende på hur det här används. Så myten i sig är värdligt neutral. En myt här är inte negativt. Det är inte en negativ kraft. Det är bara en kraft.
Svante,
alltså man kan ju börja i den här ändan att man ställer frågan: vad är det för fel på konspirationsteorier? Och vad är en konspirationsteori? Alltså en naiv definition skulle vara att en konspirationsteori är en teori som förklarar någonting med hjälp av en konspiration. Och i så fall kan det ju inte vara något fel på konspirationsteorier i den mån någonting verkligen kan förklaras med hjälp av konspiration, som det ofta kan. Säg diskussionen om 9/11. Om jag säger att bakom det låg en konspiration där Al-Qaida och talibanerna och Osama bin Laden var inblandade.
Så är det korrekt?
Skulle det vara, ja, det är korrekt, så vitt jag kan förstå. Och det är det en konspirationsteori? Ja, inte i den där dåliga meningen. Om jag däremot säger att det var George Bush som låg bakom, ja, då betraktar vi det mer som en konspirationsteori. Och det blir ju också en väldigt mycket mer intressant och kittlande teori. Utan konspirationsteorierna talar, just därför att de är helt och hållet absurda, så talar de till något väldigt djupt liggande hos oss. Och ni vet, alla gillar ju konspirationsteorier. Vi som inte är galna tror inte på dem, men vi gillar dem ju. Vi kan gärna gå och se på bio, JFK eller någonting sådant. Det finns någonting väldigt djupt, jag skulle tro, hos alla människor som är något litet korn av paranoia eller någonting i den stilen. Vilket är argumentet bakom konspirationsteorier, de där riktiga, de djupa konspirationsteorierna, de kittlande? Jo, det är väl det att vi inte riktigt vill acceptera att en stor och viktig händelse har en trivial förklaring. För att då tycker vi inte att förklaringen liksom, den matchar inte riktigt.
Men då kan man också se så att, jag menar, Ronald Reagan tidigt i sin tid som president blev utsatt för ett mordförsök, blev skjuten och överlevde. Jag har aldrig sett några som helst konspirationsteorier om det dådet, för att han överlevde.
Ja.
Det måste alltså till någon typ av nivå på händelsen för att konspirationsteorin ska få fäste.
Ja. Det är detta att en stor händelse kan inte ha en liten förklaring. Det kan inte ha en trivial förklaring. Vi vill ha något riktigt häpnadsväckande som vänder upp och ner på världsbilden eller någonting.
Som 12-13-åring var jag övertygad Estonia konspirationsteoretiker.
Var du?
Ja.
Oh, vem gjorde det?
Vem gjorde det då? Ja, jo, nej, det var, nej, den sänktes bara. Jag var oklar över exakt omständigheter, men den sänktes. Alltså, och det här var, jag tror att det här är illustrativt för just hela grejen. Att som då, alltså 12-åring typ, så hittade jag någon bok eller någonting där det var så här: hur kunde skeppet ha kantrat så fort och sen legat kvar på kanten? Och det här är liksom, jag var då 12, jag hade ju inte en centimeters aning om hur det fungerade när skepp sjönk. Jag visste att jag tyckte det var coolt, klunk, boff. Men sen läser man då liksom en bok som handlar om hur så här, avancerade teorier om hur vatten fyller en färja. Och blir i det läget just så här, för att man läser det ur en så tydlig vinkel, att då börjar man känna att jo, men det här är ju fullständigt uppenbart. Sen så har jag ju gått med den där, nu är jag ju möjligen kanske inte lika övertygad längre, men jag har vandrat väldigt jämsides med den där 12-åringen som trodde på Estonia-konspirationsteorierna. Och varje gång det har dykt upp grejer omkring det så har jag varit så här, ja jävlar, det där skulle jag kunna använda om jag var 12 bast. Jag tror verkligen att det är precis som konspirationsidé funkar, att det handlar väldigt mycket om en upptäckt som på något sätt berikar ens liv, kanske genom att den ger en enklare förklaringsmodell. Så här, jag menar, att 850 pers dör på Östersjön är inte någonting man vill förklara genom att säga ja, det var lite dåligt omhändertaget i Estland. Utan det är någonting man vill ha en väldigt dramatisk förklaring. För annars är ju deras 850 liv meningslösa.
Men du har nog identifierat några saker som verkar vara gemensamma nämnare. Det är relationen av sanning eller ett berättelsebehov eller en vilja att sätta någonting i ett tillräckligt stort sammanhang. Här har vi några saker som vandringsägnen tydligen då karakteriseras av. För har vi glömt någonting? Finns det någonting ytterligare?
Ja, en sak. Ibland kan det ju vara så att de här konspirationsteorierna, alltså att de blir en stor ideologi, en världsförklaring. Att bakom allting ligger djävulen eller kapitalismen som visar sig överallt. Va? Det finns en spindel i nätet på något sätt. Och då blir det ju lite, kanske lite mer respektabelt, för att då blir det någon sorts filosofi och genomtänkt system av något slag att man förklarar åtminstone det onda i världen med det och det.
Ja, så man vill ha en hel begreppsvärld som fungerar?
Ja, just det.
Men alltså, Jack, jag följer ju dig noga i sociala medier. Jag ser ibland hur du ger dig in i diskussioner på Facebook i olika grupper och trådar som jag börjar tänka att det nästan måste vara ett självskadebeteende, hur du orkar. Det förstår jag inte. Men det finns, jag såg bara nu för någon vecka sedan, så var du inblandad i en helt fantastisk diskussion om vad som kunde vara sant eller relevant, där du drabbades av, vad ska vi säga, omvänd bevisbördekravet. Kan ja, du bara rekapitulera den mekaniken? Den var spännande.
Det var i gruppen med det talande namnet Stoppa maktmissbruket. Då var det gruppens administratör tillika grundare som hade sagt, jag tror att det var 30% av världens muslimer är i princip sharia-galningar. Som det enda som just nu räddar oss, räddar kvar alla våra huvuden på våra axlar är att de inte har svärd ungefär. Annars hade vi verkligen allihopa bara varit platta nu. Och då så gick jag in och sa, jaha, kära du, har du källor på det här? Och då sa han, källor! Ha! Du vet hur man använder Google. Kom inte hit och kräv källor, utan det är tvärt, liksom, om du kan ta fram något som kullkastar det jag säger, då lyssnar vi på dig. Vilket ju naturligtvis är att ge sig in i en väldigt ojämn fight. För att om jag då tar fram något som kullkastar det han säger, då kommer han med all säkerhet kunna ta fram något som kullkastar det. Och sen är vi inne i en lustig dans. Så att det finns ju verkligen... Där gav jag mig in i en ganska jobbig diskussion. Som slutade med att jag sa, men det här är ju jättekonstigt, för att det här betyder att jag skulle kunna säga att du är, ja men vad tusan som helst, cirkusjonglör. Och du skulle behöva googla fram en länk som specifikt sa emot att du är cirkusjonglör. Och tills du gör det så är du cirkusjonglör. Och då sa han, nu får du vara nog tyst, annars åker du på sopskiffen. Vilket är hans sätt att säga, jag tänker banna dig.
Så att jag ta bort dig från medverkan i gruppen.
Precis, ta bort dig ur gruppen. Och då kände jag, det här självskadebeteendet som jag ägnar mig åt är lite för mycket värt för att jag ska bli bannad idag. Så då blev jag tyst, och sen har jag fortfarande kvar de här gruppgrejerna på min Facebook. Som jag mitt i en sämre människa dagligen.
Vad lustigt att du säger det, för att det där skulle jag också vilja att någon av er, Anders, du kanske kan få börja. Just ställa frågan precis så, vad gör det med oss?
Alltså, jag försökte ta reda på det en gång. När det var 20 år sedan Palmemordet så fick jag för mig att jag skulle...
Lösa det?
Nej. Lösa det. Det var ingen som lyssnade. Ingen ville lyssna. Nej, jag tänkte sådär, vad gör det med människor som ger sig in i det här fallet? Många av dem som sen blev sådär privatspanare och drevs ut på internet med allt konstigare bloggar.
Privatspanare liksom, är ett ord som inte fanns i språket för Palmemordet.
Nej, och gav ut egna böcker. Många av dem var ju journalister från början och jobbade på tidningar och sådär. Sen efter det så blev de mer och mer ensamma. Och eftersom jag läst mycket om Palmemordet tidigare, så man kan nästan känna att det händer någonting med när man gråtar ner sig för djupt i det. Det gör faktiskt det. Så tänkte jag, vad innebär det för en människa att man lägger kanske 20 år av sitt liv i en polisutredning? Blir man inte knäpp på kuppen? Eller kan man göra det utan att bli knäpp på kuppen? Särskilt om man har en teori som ingen annan vill lyssna på. Så jag började och jobba ganska mycket, men det blev inget reportage till slut. Under den tiden kan jag säga, som jag höll på och läste allt det här materialet. Alltså det är inte bra. Det kan, alltså så kan vi säga, det är lätt att fastna i det. Och alltså är historien tillräckligt bra att den fångar dig, så kan den också hålla fast dig kanske lite för länge. Mm.
Och det är väldigt, väldigt svårt att stå emot, och det har ni ju exempel på här. Och en sak som är här som är så otroligt mäktigt, det är övertygelse. Och inte bara din egen övertygelse, utan någon annans övertygelse. Och du nämnde ett litet men jätteviktigt ord i din berättelse innan, och det är ordet ju. Hur vi framställer saker, att man säger ju i en mening. Det vet vi, ju. Att det är ju så. Och det är jättesvårt att stå emot den enorma övertygelsen som kommer emot den. Det vet vi ju, att regionförstoring skapar bättre förutsättningar för arbetsmarknaden. Det vet vi ju. Och lite så tror jag att det är svårt att stå emot det, och lite vill man inte verka dum heller. Utan då tycker man istället, så är det givetvis. Och så nickar man och så håller man med. Och så blir man förstärkt i tron ännu mer. Det är jättesvårt att stå emot den övertygelsen när den kommer och bara sveper över den fullständigt. Och om man tycker, alltså även om man tycker att man är en rationell, vettig människa som förlitar sig på vetenskap, det här är inte någonting som någon är immun emot. Så det vill jag säga, verkligen få fram som en poäng. Det här är inte någonting som andra människor sysslar med, utan det här är någonting som vi sysslar med. Jag tycker jag är en rationell människa. Och första gången som jag tog min nu 2-åriga son till att få sina så här vaccinationssprutor, så är jag fullständigt medveten om att vaccination inte ger autism. Jag vet det. Eller andra liknande hemska sjukdomar som det finns. De massor med teorier om där ute att jo, men det är alla möjliga hemska saker. Och likväl fanns det där lilla obehaget i mig när min son fick de här vaccinations... Det fanns en del av mig som bara, nej, stopp. För man är inte immun mot det här. Alltså, har man hört det tillräckligt många gånger och det presenteras med tillräckligt mycket övertygelse, så är det enormt svårt att stå emot. Även om man känner att jag rent intellektuellt kan stå emot det, så känslomässigt. Och det här pratar vi om. Det här är ju ändå en sanning som vi känner, inte som vi nödvändigtvis vet, utan vi känner med oss att det är så här.
Men hur kan vi granska oss själva då? Om vi vill då försöka hålla rent mot det här, för att om vi köper den premissen som du beskriver, att det är så att vi alla ingår i detta. Vad har jag för möjligheter att kolla mig själv?
Och kolla sig själv.
Ja, kolla sig själv. Kan jag matcha liksom? Hur har mina värderingar flyttats? Finns det någon teknik? Något sätt att tänka som kan göra mig något mer resistent mot faktaresistens?
Jag tror det själva, att bara ifrågasätta sig själv och vara okej med att ifrågasätta sig själv i sina övertygelser, det är ju ett enormt steg i sig. Att kunna göra det. Och det är inte lätt att göra det. Alla har vi vissa övertygelser som vi känner med oss att så är det. Det är jättesvårt att ifrågasätta dem. Sen ska jag också säga att myter då som jag sysslar med, det här är inte frågan om myter som man liksom kan avslöja. Ni sysslar med liksom den sortens avslöjande, att liksom vi påvisar att så här är det faktiskt inte. Och sådär. Men det är inte den sortens myter jag pratar om, för här är sanning är irrelevant för mytens makt, så att säga. Det är fullständigt irrelevant. Så det är inte frågan om att det räcker med att om jag har en myt att någon kommer och säger, men här är fakta som bevisar motsatsen, och så bara försvinner den. Det fungerar ju inte så. Det kan ju rent av bli ännu starkare för att man blir frågasatt, för man känner sig utmanad och tycker att du ska inte komma här och säga hur det är, för jag vet min sann hur det är. Och det är många som håller med mig om att det är så här det är, för myter är sociala och delade. Så att det finns inte något sånt där direkt verktyg som man kan bara få någonting att försvinna på eller utmana sig själv och få det försvinna på. Men ifrågasätta, det får vi fortsätta göra.
Och vad säger Svante då, som har ett forskningsperspektiv också?
Jag säger det att det är också så att media styrs av bestämda myter och arbetar väldigt mycket med tabuiseringar. Somliga fakta kommer inte i fokus, de skjuts undan, man anser att de inte är riktigt korrekta att plocka fram. Och ser man på hur svenska media fungerar, så finns det väldigt mycket sådana här skygglappar. Och man kan se dem om man jämför med andra länders mediebilder, eller man kan se dem genom att gå tillbaka 10 år i tiden eller 20 år i tiden, för då finns det helt andra skygglappar, helt andra tabuiseringar. Saker som är omöjliga att diskutera idag var möjliga för 10 år sedan. Somliga saker som var möjliga att diskutera för 10 år sedan är omöjliga att diskutera idag och så vidare. Så jag kan inte säga någon tid eller något land där det inte har funnits en sån avskärmning, vissa delar av verkligheten teras bort på något vis. Det gör ju då att det är egentligen väldigt svårt att säga var går gränsen mellan ett rimligt, intellektuellt hållbart, nödvändigt, skeptiskt ifrågasättande av den officiella bilden och den här galna, paranoida ifrågasättandet av den officiella bilden. Det måste hela tiden vara tillåtet att tänka tvärtom, att ifrågasätta den vanligaste bilden, att vilja bryta med stereotyperna. Samtidigt så finns det någonstans där detta kan då urata.
De stora konspirationsteorierna som vi har haft, alltså från Palme och nu, har ju media varit en motor. Det är först nu när internet kommit och tagit över liksom som motor. Men titta på alla tidningsartiklar, alla teorier, alla filmer, alla dokumentärer. Liksom. Det har ju varit en av de stora anledningarna till varför vi håller de här teorierna vid liv eller varför de går vidare är ju vanlig journalistik egentligen. Och sen så nu när internet kommer och lever sitt eget liv så går vi i medierna lite grann och ställer oss vid sidan och pekar på dig som om du var internet, men det kändes nästan som det var lämpligt. Titta vad som händer på internet. Liksom, för att vi är här borta, vi har ju liksom alltid skött oss och så är ju inte fallet.
Kanske skulle man kunna knyta an, om Anders eller Jack vill göra det, till för att förtydliga så att det inte lät för mycket som en konspirationsteori, det som Svante sa, för det är övertygad om att han inte menade det som. Men hur de pressetiska reglerna ju finns.
Jag hörde och orden media styrs av. Mm. Sen kommer jag inte ihåg mer.
Nej, men Anders, kan du bara säga någonting om så att säga, namnpublicering av dömda brottslingar, ett klassiskt enkelt exempel. Man kanske ändå ska nämna det i den här kontexten.
Ja, att vi har etiska spelregler. Eller att,
ja, som inte är lagen heller, utan som är branschens egna regler, tänkte jag på.
Och det har ju egentligen, det kom egentligen till för att tidningarna hade så, journalisterna hade så dåligt rykte. Om man såg ner på journalistiken. Och då ville journalisterna själva shape upp sig lite grann och säga så att här är våra etiska regler. Ni ska inte tycka så illa om oss som ni gör för att vi har spelregler och vi är schyssta. Och vi är beredda att diskutera de här etiska reglerna.
Jag tänkte på alltså det att det som du nu sa, Svante, som ju är liksom verkligen i någon mening sant och insiktsfullt, även om jag är särskilt i det här sammanhanget rädd att använda ordet sant. Så här, en grundläggande grej är att varje lands media, varje kulturs stora berättelser kommer alltid ha blinda fläckar. Liksom. Men ändå det specifika citatet som du sa, det vill säga media är lite rädd för att säga det här och det här just nu. Jag kan verkligen se framför mig hur just det kommer kunna dyka upp på någon av de här olika kära bloggarna som vi har i våran omnejd under rubriken professor läxar upp journalister, ja. De ägs totalt, alltså något sånt. Det finns ju just återigen den här grejen med att man letar...
Man måste se det så att man inte tror att det skulle vara väldigt enkelt. Där finns de i någon sorts lunatic fringe som vi utan vidare kan avslöja. Vi är så väldigt kloka, vi vet hur det... Så enkelt är det ju inte. Utan det är naturligtvis så att varje mediebild styrs på något vis av en världsbild och de här världsbilderna växlar. Tittar man på det historiskt så är det väldigt lätt att se att 30-talets världsbild, 60-talets världsbild är en annan än den världsbild som styr media idag. Va? Jag vet inte om du vill kalla det konspirationsteori, men jag skulle kanske inte göra det. Utan bara säga att det är ganska uppenbart att det förhåller sig på det sättet. Och det handlar dels om vad man är faktaresistens emot, men det handlar ju också väldigt mycket om hur man tolkar fakta. Alltså i vilket sammanhang man sätter in dem. Och det är ju en central uppgift för journalistik och media att sätta in saker och ting i sitt sammanhang. Men vad är detta sitt sammanhang? Ja, det sammanhanget förhoppningsvis finns ute i verkligheten, men det finns ju också i journalistens huvud. Eller hur?
Ja.
Ja. Därför så blir det så att ifrågasättandet av den officiella bilden kan ibland vara helt galet, men ibland kan det vara fullständigt riktigt.
Jag tycker att det här som vi pratar om vi tar allting totalt, vill säga faktaresistens, lögner som sprids, konspirationsteorier, misstro mot samhället, misstro mot andra människor, så är det ju någonting som hotar hur vårt samhälle ser ut. Vilket ansvar har vi som människor? Ni som sitter här, vad har ni för ansvar för vad ni delar för saken? För hur ni lär er själva att vara källkritisk. Det är ingen annan som kommer göra det. För hur ni hanterar diskussioner som ni ser eller är med i, eller kommentarsfält som flashar förbi, eller hur din kompis uppträder. Vad har vi för som samhälle för ansvar för detta? Det kan bara vara individuellt för oss alla om vi ska lösa det här. Vi kan peka på Facebook hur mycket som helst. Ingenting kommer förändras. Det är först när alla vi börjar ta det här på riktigt allvar och faktiskt ser hur stora värden det är som hotas som vi kan göra någonting åt.
Vad säger ni andra?
Klart att det är farligt. Det är jättefarligt. Det är ju mäktigt. Det är kraftfullt. Alltså de här sakerna som jag pratar om i förgivettaganden, det får ju faktiska konsekvenser. Inte bara det att vi tillskriver oss en viss övertygelse. Vi handlar ju därefter. Det får ju praktiska konsekvenser. Så då är det ju klart att det är farligt. Nazisterna använder ju myter väldigt starkt för att ena folket. Så det är klart att det är farligt.
Det finns ju någon sorts vetenskapsfilosofisk diskussion kring detta. Jag menar, er rubrik här, sant eller falsk, vem bryr sig? Det låter nästan som ett postmodernistiskt motto. Alltså, det har ju funnits som en filosofisk strömning just här, att det egentligen inte finns några fakta eller någon sanning, utan det finns bara berättelser och alla berättelser är likvärdiga. Och det där har ju hetit sig in i samhällsvetenskaperna i humaniora väldigt mycket. Och naturligtvis så har denna postmodernism fungerat stimulerande och frigörande på ett vis. Det är fritt fram, anything goes. Och det är kul på sätt och vis. Och det kan bli väldigt trist om man biter sig fast i föreställningen att det finns ett faktum som svarar på varje fråga. Så enkelt är det naturligtvis inte. Och en filosofisk diskussion kan bidra till att mjuka upp allt för rigida föreställningar. Å andra sidan, det finns en fara i detta också. Och det finns någonting i forskning och i vetenskap som ändå är bra, som ändå är rimligt, den här tanken att det går att leta efter en sanning och det går att använda förnuftet för att försöka värdera vad som är evidens och vad som inte är evidens, vad som är goda källor och vad som är dåliga källor. Alltså den där gamla, lite träaktiga föreställningen om någon sorts forskningens ansvar och förhållande till verkligheten och så. Jag har ändå en viss sympati för den.
Mina vänner, klockan har redan hunnit bli 9. Det går fort när man har roligt. Ni har fått träffa Anders Mildner, Jack Werner, Maja Essebo och Svante Nordin. En varm applåd för dem och tack för ikväll.